Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den tredje söndagen i fastan. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Efesus, det femte kapitlet och från den första versen. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och all slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga, inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sån är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydandes barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Att vara en kristen, det är ju att tro på Kristus. Det är att tro att våra synder är förlåtna genom att Kristus offrats för dem på korset. Men vad är ett kristet liv? Vad är det att leva som kristen? Och här ges lite olika svar från människor. Vissa kristna svarar så här: var bara dig själv. Man menar att många kristna uppfattas som lite udda. Om vi bara slappnade av och var oss själva och var lite mer som alla andra, så skulle fler bli kristna, då de märkte att det inte är så konstigt att vara en kristen. Och andra menar att kristna är verkligen annorlunda. Och på vilket sätt, kanske man undrar. För att göra det enkelt så har man skapat olika uppsättningar av principer som man ska följa. Det kan handla om att en kristen inte ska svära, inte göra olagliga saker, vara allmänt snäll och trevlig, gå i kyrkan och läsa sin bibel. Gör det så är du en kristen. Det finns alla möjliga varianter av såna här principsamlingar. Under väckelsetiderna på 1800- och 1900-talet så skapades muntligt en del informella samlingar av sådana här principer som i folkmun kallades syndakataloger. Man skulle inte dricka alkohol, dansa, röka, snusa, gå på bio eller teater, sminka sig och lyssna på icke-kristen musik. Idag säger samma väckelsekristna, som fortfarande har vissa informella regler, att problemet med syndakatalogen var att den var för sträng. Men problemet med syndakatalogen var inte att den var för sträng, utan att den var för enkel. För problemet var ju att vissa människor trodde att bara de klarade av de här enkla råden så var man rättfärdig. Och problemet var att många saker i syndakatalogen inte ens var synd om det brukades på rätt sätt. Aposteln Paulus ger oss idag en förklaring på vad det kan innebära att vara en kristen, att leva ett helgat liv. Han säger: bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Märker vi skillnaden mellan alla mänskliga föreställningar Och Guds egen beskrivning av ett rättskaffens liv. Han säger inte att vi bara ska göra så gott vi kan. Han säger inte att det handlar om bara vissa delar i vårt liv som ska korrigeras. Det handlar om allt. Att vara Guds efterföljare är i grundtexten egentligen att vara Guds imitatörer. Vi ska i våra liv alltså inte bara efterlikna några goda mänskliga förebilder, utan Gud själv. Och hur är Gud själv? Om det finns kärlek så är Gud fullkomlig kärlek. Om det finns renhet så är Gud fullkomlig renhet. Om det finns godhet så är Gud godheten fullkomnad. Aposteln appellerar inte till deras bästa ansträngningar, till deras försök att göra sitt bästa. Han hänvisar dem till deras identitet. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. I kapitel 2 i samma brev så hade aposteln påmint om vilka de var innan de blev kristna, från vers 2. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så var det förut. Då följde vi människor blint den här världen, Satan och vår egen onda natur. Inte för att vi valt att vara sådana, utan för att vi är födda sådana. Av naturen var vi vredens barn, står det i vers 3 där. Men så hände någonting, berättar aposteln i samma brev, från det andra kapitlet och från den fjärde versen. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Vi som inte ville veta av Gud, oss har Gud älskat. Han älskade oss så mycket att han offrade sin enda son i vårt ställe. Och genom honom äger vi förlåtelse. Genom tron tog vi emot detta glada budskap. Vi blev frälsta av nåd. Inte på grund av våra gärningar, utan trots våra gärningar. Och det beskrivs som att vi gjordes levande. På andra ställen beskrivs det som att vi föddes på nytt. Vi som var vredens barn av naturen blev genom tron, genom den nya födelsen, genom omvändelsen, Guds älskade barn. Aposteln tilltalar de kristna i Efesus under hänvisning till vilka de var genom den nya födelsen. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Det vill säga, om Gud är er far, jag är inte bara en far, vilken som helst, utan en far som älskar sina barn, borde ni då inte försöka likna er himmelske far? Aposteln går till grunden. Se på Jesus. Hur var han? Lev i kärlek, säger han i vers 2. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer till Gud. Lev i kärlek. Finns det någon människa på jorden som inte skulle tycka att det här är en bra levnadsregel? Lev i kärlek. Det hör vi ju ofta, då och då. Lev i kärlek. Kärlek, det är ett populärt ord idag. Man vill ha kärlek. Man vill bli älskad. Här kommer vi till nyckeln till förmaningarna i dagens text. För aposteln talar inte om vilken kärlek som helst. Han förklarar, lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Det handlar alltså om den självutgivande kärleken. Den kärlek som ger utan att kräva tillbaka. Som älskar för den andres skull, inte för sin egen skull. Och Jesu liv var ett uttryck för denna kärlek. Av kärlek offrade han sig för människan. Han led och dog av kärlek till människan. Och mot detta står den världsliga kärleken. När man talar om kärlek, men egentligen, men när det egentligen handlar om att man vill njuta själv. När man talar om kärlek men slutar älska när den andra inte ger respons. När man beskriver kärleken som en känsla och inte som en handling. Vad du ger, vad du gör. Ibland används begreppet kärlek om känslor som egentligen handlar om lusta eller egen begärelse. Aposteln skriver i dagens text, vers 3, en otukt och all slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Otukt är i Bibeln en beskrivning av sexuell förbindelse utanför äktenskapet. Det är handlingar som inte vill ta ansvar för vad man gör mot en annan människa eller sig själv. När man gifter sig så tar man ansvar. Man säger med sitt äktenskap att jag vill inte bara ha trevligt med dig, utan jag vill också ta hand om dig och jag är beredd att göra min plikt. Otukt, det är världslig, egoistisk njutning. Orenhet, som också finns här i texten, är ett bredare begrepp som handlar om moral, eller snarare brist på moral, som strider mot Bibelns uppfattning om vad som är rätt och fel. På samma sätt står det om girighet. Girigheten strider mot den kristna kärleksuppfattningen. Girigheten ser på ägandet för sin egen skull. Den vill ha, medan kärleken vill ge. Den vill ta, medan den kristna kärleken vill unna andra. Alla dessa tre saker, otukt, orenhet, girighet, visar att man egentligen inte har Kristi kärlek för sina ögon, som aposteln säger idag. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. Som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Kristus levde inte sitt liv för sin egen skull, utan för vår skull, för att uppfylla Guds lag i vårt ställe. Han dog också som ett offer, det vill säga en gåva åt oss. Och när han dog så betyder det att våra synder, våra fel vi gör, när vi älskar oss mer än Gud och vår medmänniska, när vi tänker på vår egen njutning istället för andras välbefinnande, när vi vill ha istället för att ge och förvalta det som Gud har gett oss i form av arbete, tillgångar och pengar. Allt sånt, alla sådana synder tog Jesus med sig upp på korset när han spikades fast och dödades. Och när han på tredje dagen uppstod så var det för att han hade frikänt oss ifrån alla våra synder och vi har fått del av hans rättfärdighet. När vi tänker på allt som vi har fått genom Jesus Kristus, så vill vi också ge. Han själv säger, så som jag har älskat er, skall ni också älska varandra. Låt oss tänka på hur han älskade. Hur han visade kärlek. Så att vi inte smittas av världens föreställning om kärlek, som egentligen inte är kärlek. utan egoism och lusta. Och vi vill detta för att han har gett oss en ny vilja genom tron på honom. Man säger att 1968 betydde den sexuella frigörelsen i Västeuropa och USA, då omoralen släpptes lös fullständigt. Men den var inte frånvarande i staden Efesus, dit aposteln Paulus skriver sitt brev. I staden Efesus fanns ett stort Diana-tempel med anställda tempelskökor. Hela den romerska kulturen var präglad av omoral. Och vissa menar att denna lössläppthet och de här sexuella orgierna som romarna ägnade sig åt ledde till en inre moralisk upplösning, en slapphet som till slut ledde till romarrikets fall. Omoraliska handlingar är fel i sig, handlingar. Och för många är ju steget långt dit. Men det finns en väg som aposteln varnar för. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud, vers 4. Ord är viktiga. För om vi talar på ett omoraliskt sätt med fräckt eller oförnuftigt prat, så skapar vi en atmosfär, ett rum där handlingarna tillåts. Man kanske till och med uppmuntrar dem. Kyrkofadern Chrysostomus, han sa: ord är vägen till handling. Därför ska vi inte frossa i omoraliskt prat, även om vi gjorde det på ett skämtsamt sätt. Men inte heller släppa in detta i våra tankar. Jesus sa: var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteus 5:28. Aposteln fortsätter i dagens text: ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sån är avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Vers 5. Det är kraftfulla ord. Och vi kanske hoppar till och blir oroliga. Hur ska jag kunna bli frälst som ser både otukt, orenhet och girighet i mig? Han menar precis vad han säger. Han har minst lika kraftfulla uttryck i sitt brev till församlingen i Korint, där han skriver i det första Korintierbrevets 6:9: vet ni att inga orättfärdiga ska ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Här är det viktigt att hålla sig till texten, så att man varken säger för mycket eller för lite. Att man varken påstår att man kan leva i synd helt oförskräckt, eller påstå att en kristen aldrig syndar. Märker ni att det finns två olika diken här? Ingen som är girig, otuktig eller tjuv eller äktenskapsbrytare kommer att ärva Guds rike. Det vill säga, en person som lever i dessa synder så att han identifierar sig som en sådan, han är girig och han känner ingen skam över det. Han ångrar inte sina handlingar och han tänker inte förändra sitt liv. En sån är ännu inte omvänd. En person som fortsätter sitt omoraliska beteende utan skam kommer aldrig in i Guds rike. Det är människor som kan beskrivas enligt dessa synder. Han är verkligen en otuktsman, skulle man kunna säga. Man säger inte: han har begått en otuktssynd. Utan man säger han är en otuktig. Att begå en otuktssynd, det är en helt annan sak. Vi begår alla många fel, skriver Jakob i det tredje kapitlet och den andra versen. Samme man som i sitt brev säger tron utan gärningar är död. Samme man säger vi begår alla många fel. Men det är en sak att göra fel eller synda. Det är en annan sak att identifieras med sin synd. Texten säger inte heller att den som varit avgudadyrkare eller otuktig aldrig kan bli frälst. Det är ett annat dike. I sitt brev till församlingen i Korint, den här texten som vi läste nyss, det här sjätte kapitlet, där han talar om avgudadyrkare och otuktsmän, så fortsätter han: såna var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Det är skillnad mellan de som lever i synd och den som syndar och ångrar sig och ändå tror på nåden. De senare har tvättats rena i Kristi blod, det vill säga han eller hon kommer till Gud i ånger och tro. Han eller hon försvarar aldrig någonsin sina handlingar, utan lever av Jesu blod och försöker hela tiden förändra sitt liv. Anledningen till att man utesluter en obotfärdig, en ej ångerfull person från församlingen, det är aldrig att han eller hon har syndat. Det finns ingen människa som inte syndar, står i andra krönikeboken, det sjätte kapitlet och den 36:e versen. Utan varför utesluter man en obotfärdig person ifrån Guds rike, Guds församling? Svaret är för att han eller hon inte ångrar sig, inte vill bättra sig. Märker ni skillnaden? Det kristna livet handlar om att ständigt ångra sina synder, bekänna och ta emot förlåtelse. Den dag man säger så här: jag har rätt att leva så här fast det är fel, då är man illa ute. För den kristne så gör synden och missgärningarna ont i samvetet. David skriver i Saltarens 32 kapitel och från den tredje versen: så länge jag teg, så länge jag var tyst, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Psaltaren 32, vers 3-5. Den bönen som David bad kan ingen som identifierar sig med sin synd be med eller skriva under på. Han eller hon ångrar sig inte, känner ingen smärta över de fel man gör och försöker inte ändra sitt liv. Det är klart att en före detta tjuv skämtsamt kanske kan kalla sig för tjuv. Jag är en tjuv. Men om han eller hon är omvänd så är man inte aktiv tjuv. Märker ni skillnaden? Vi talar ibland om äktenskapsbryterskan vid Sykars brunn. Vi talar då i förfluten tid. Hon var en äktenskapsbrytare, men bryterska, men hon förblev inte äktenskapsbryterska. Hon gifte sig eller förblev ogift. Hon hade funnit att det Jesus talade om var sant. Det brände i samvetet, men det levande vattnet i evangeliet om Jesus Kristus, hans nåd och förlåtelse, släckte hennes törst. Har man en viss benägenhet till en viss synd, så kanske man beskriver sig själv enligt den synden. Det finns ju så här beroende organisationer som säger jag är en kleptoman eller jag är en alkoholist. Så presenterar man sig med sitt namn. Så säger man jag är sån här. Men då är det ju inte för att man säger att det är okej att vara så här, utan det är för att förklara jag har en svaghet till detta i min natur, alltså i min personlighet. Det är det som gör att jag har problem med det här. Men inte att jag är det och jag vill vara sån här. Man säger inte att man vill vara en sån eller göra sånt som skadar förhållandet till Gud och medmänniskan. Ett problem i det här sammanhanget som kan vara värt att nämna, det är att ibland så är samvetet inte tillförlitligt. Det finns människor som har dåligt samvete över saker som inte är synd. Då är det viktigt att man går till Guds lag i Bibeln och ser efter om det verkligen är synd och inte bara någonting som man inbillar sig. Tyvärr så ger Satan ofta oss besvär med såna här små saker som inte ens är synder. Så att vår energi så mycket tas upp av det här, att vi oroar oss över de här sakerna, att vi inte tar itu med de riktigt stora problemen i helgelsen, som till exempel kärleken till Gud och medmänniskan. Djävulen, han vill att vi ska fokusera på saker som inte kanske är verkliga problem, istället för att ta itu med den sanna helgelsen, att älska Gud och medmänniskan och lyda 10 Guds bud. En stor hjälp i kampen är bikten. Antingen den allmänna bikten som vi har i vår gudstjänst, då vi lägger fram oss själva inför Gud och tar emot förlåtelsen, eller den enskilda bikten inför prästen i ett enskilt samtal, då vi får lägga fram det som gör ont och bränner i våra samveten för att kunna ta emot förlåtelse och få gå vidare. Jesus har lovat sin församling i Johannes 20, vers 23. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Himmelrikets nycklar är ett mäktigt vapen för den plågade själen. När aposteln i dagens text säger att en otuktig eller oren eller girig är en avgudadyrkare, så förklaras det av det vi såg tidigare, nämligen att dessa synder har med en förfalskad bild av kärlek att göra. Guds barn ser sexualiteten och pengarna som en gåva från Gud att förvalta. Men den otuktige och girige har en avgud, nämligen det egna jaget. Man älskar sig själv mer än Gud. Man har blivit fångad av sin egen begärelse, lusta eller lidelse och vill inte ta sig ut. På 1300-talet levde i England en hertig vid namn Reinald den tredje. Han var känd för att leva sitt liv i njutningar och han var extremt fet. Och han fick därför tillnamnet Crassus, som betyder fet. En dag så kom han i konflikt med sin yngre bror Edvard. Och brodern frihetsberövar den här Crassus och sätter honom på slottet Nevkerk. Och lovade brodern att om han skulle bli fri, att han skulle bli fri om han lyckades lämna rummet. Det hade inte varit något problem om rummet inte hade normala mått. Där fanns ett normalstort fönster och en normalstor dörr. Om han gick ner i vikt så skulle han lätt kunna promenera ut. Men Krassus var för stor och brodern såg till att han varje dag fick ordentligt med god mat uppskickad till sig. Så han förblev i rummet i 10 år. Han var helt fången i sin egen begärelse. Han var inte fången av en låst dörr eller ett låst fönster eller en för liten dörr eller ett för litet fönster. Han var fången av sin egen begärelse. Nu säger jag ju inte att enormt feta människor inte kommer in i Guds rike. Det är inte vad jag säger. Utan berättelsen är en bild av hur vi kan bli fängslade av våra lidelser på ett sådant sätt att vi inte vill bli befriade från dem. Det är de aposteln tilltalar i dagens text. Men texten är förstås en varning också till oss. Att inte ta det lätt med våra synder. Aposteln säger idag, låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydandes barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Även om vi idag inte är otuktiga, orena eller giriga, så varnas vi för risken att bli bedragna. Vi kan bli det av vår egen syndiga natur. Och vi kan bli det av de som befinner sig utanför den kristna kyrkan, som aposteln kallar olydnadens barn. Det är lätt att smittas av deras tänkesätt. Rådet är, som aposteln ger, ha ingenting med dem att göra och vandra som ljusets barn. I grundtexten står egentligen, var inte deltagare tillsammans med dem. Det vill säga, dela inte deras gemenskap på ett sådant sätt att ni delar deras livsstil. Skriften avråder oss aldrig från att umgås med icke-troende, men den avråder oss från att delta på ett sådant sätt att vi gör oss delaktiga i deras synder. Istället, säger aposteln, ska vi leva som ljusets barn. Och det handlar om att leva av ljuset som är Jesus Kristus, som aposteln Johannes skriver. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och vi säger, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. När vi lever i ljuset av Jesus Kristus, så ger våra liv frukt. Som aposteln säger idag, ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Amen. Låt oss bedja.